Välkomna in här. Kom, sätt dig här. Börja inte ta på dig bältet. Ja. Här, vi ska stå här en stund. Ändå, välkomna in i extra värmen. Extra bilen som står på Djurgården igen. Jag står nu utanför Sjöhistoriska museet och tittar ut över kanalen. Och solen, den lyser. Men det är ändå kallt som ett jävla eskimoft. Men det är ändå fint att vi har varandra. Det är ju härligt att ni är här. Och jag är lite hes hör jag nu när jag sätter igång rösten. Jag var på derby igår med barnen. Och Tom Allan har varit inbiten djurgårdare sedan väldigt länge. Och i veckan då så gick han över till AIK. Det var brorsan som liksom, han typ köpte honom över. Han sa, vad ska du ha för att byta lag? Du får, vad får du? 1000 spänn? Vad vill du ha? Alltså han ska då få 2000 klibbor och massa merch. Och då gjorde han det, tog steget, vi gick på matchen. Och det var ju en jävla berg-dalbana av känslor. Där Djurgården gjorde mål och sen har kvitterat i sista sekunden. Och sen förlängning och straffar. Lalala. Och Tom Allan blev liksom helt urvriden av de här upplevelserna. Av att heja på ett lag som det var, man vet inte vad fan som händer. Och jag sa det till honom i bilen just innan han somnade på vägen hem från Friends. Att så här är det. Så här är det. Så här är det var i AIK. Det går ofta åt helvete till slut. Men vi krigar hela vägen in i förlusten. Och han bara, är det så det känns? Men vi har honom. Han är hemma. I AIK-familjen. Så rösten kommer från skriken. Som vi grabbar liksom utstöter på den här matchen. Är inte det märkligt än att vi går på fotboll för att få säga fula ord? Men det är kanske bättre det va, än att bara vara tysta och knyta handen i fickan och sen till slut bara våldta någon liksom. Jag antar att det är ju så. Jag tror att det är livsviktigt för, eller det är livsviktigt för kvinnor att män får skrika ur sina jävla äckliga behov där ingen tar skada. Hur som helst. Vad var vi? Ja, här sitter vi i bilen. Jag har så mycket att prata om. Så du får väl bara lyssna då. Om du inte vill sticka in med någon liten kommentar. Eller så. Jag tänker på den här skatten, ni vet. Det här YouTube-gänget, de här grabbarna som köpte något hus, var något radhus typ. Och så var några hantverkare där när de skulle renovera som hittade guldtacker för 11 miljoner. Så är det någon tvist om det här nu i rätten. Vem har rätt att få guldtackerna? Är det de som äger huset? Eller hantverkarna? Eller de tidigare ägarna som också gör anspråk på det? Jag blir så förbannad på det här. Alltså jag blir helt... Åh! Förutom på det uppenbara. Jag ska inte säga att jag blir förbannad. Jag blir tom. Jag blir tom av det stora, men i det lilla så blir jag förbannad. Alltså, att om jag hade varit hantverkare och så åker jag ut på ett gig i Landvetter eller vad det var. Och jag ska jobba några 3-4 veckor. De nya ägarna har flyttat in. Bakom någon jävla panel så hittar jag då ett gäng guldtacker. Vilken störd jävel så här, tänker då, jag säger till dem. De som har köpt, kolla vad jag hittade. Kan jag få behålla det? Vad är det för dåre? Istället för att bara, lite snyggt. Låta den glida ner i en väska, kanske en åt gången. Så att det inte blir en stor grej. Och sen får det ligga och kallna. Tills man bara börjar tälja av det där gullet. Och har liksom allt fixat. Alltså, det är ju perfekt. Det är den perfekta stöten. Det är ju inte ens någon som tar illa upp av det. Eller jag menar, det finns inget offer. Det är ingen som känner sig bestulen. Och det är ingen som lever. Alltså, nej, vi säger det till de som äger huset. Jävla dumma jävla människa. Alltså. Åh. Men, men det som gör mig tom, det är liksom hela grejen med skatter som hittas. Alltså som göms någon gång av någon snubbe. Eller tjej. Nej, inte tjej. Jag tror inte en enda tjej har gömt en skatt, va? inte någon gång. Det är killar som gömmer skatter. Och alltså vad tänker man? Okej, den här snubben har då någonting som är så värdefullt. Så han känner att nej, men det här är för viktigt. Jag kan inte ens ha det nära mig, för då kommer det bli stulet. Jag gömmer det lite där det ligger säkert. Så hämtar jag det sen någon gång. Och så går han runt där och liksom, vet om att han har det här håll käften kapitalet där bak. Där nedgrävt. Och så rätt vad det är så åker han på en liten stroke eller något. Eller han kanske blir lite gaggig eller får afasi eller blir halt och lytt och inlagd och liksom avlivad eller vad som helst som gör att den här skatten bara tjup, tappar ett steg, tappar en koppling till verkligheten och sen ett till, han dör eller alltså, och sen bara ingen vet om det, för att jag vet vad han känner, alltså jag vet vad han känner hela tiden där fram tills att han har glömt bort det liksom, och så ligger det där bortglömt. Det viktigaste av allt är plötsligt helt meningslöst. Alltså det har ju noll värde då. Eftersom det är ingen som vet om det. Jag blir helt galen av den tanken. Alltså att det viktigaste som man har, det är så viktigt att man gör sig av med det. Det kliar hela kroppen alltså. Ja, för jag ska inte säga att jag hade en sån skattvärd 11 miljoner. Vi hade en låda en gång för typ 10 år sedan. Och i den här lådan, jag får puls, jag måste tänka på trycket. I den här lådan så la jag liksom mina allra viktigaste saker hela tiden. Löpande så la jag ner saker i den här lådan. Jag minns inte ens allt. Alltså massa nostalgiska småsaker såklart. Men också viktiga större saker. Egentligen minns jag bara alltså kanske två saker någonting som jag hade i den här lådan. Det var pappas galge som jag la ner. Alltså det var en så här vanlig galge det var en fin galge i typ valnöt, tjock som man hänger kavaj på, och på den så stod det med röd spritpenna pappas. Det hade han skrivit där, för han var väl trött på att vi andra hängde våra grejer på den där galgen liksom. Han ville markera det, som alla de jävla asen på jobben där ute i Sverige som skriver sina namn på laddsladdar. Rickards, obs, glöm medlemmar tillbaka. Eller ännu värre, de här som tejpar fast sina laddar och sånt med spännband vid sina bord. Så ingen är så trött på att ta mina grejer. Ja. Ja. Men i alla fall så vek pappa in hovarna för gott. Och vi hade väl då lite gamfest då, vad ska vi ta? Vad har vi för viktiga grejer här som vi vill behålla? Och ja, ni vet ju, jag tog ju medicinerna såklart. Jag tog lite Stilnoct som blev en resa i sig. Och så tog jag den här galgen. För jag tyckte att den skulle vara fin att ha den dagen jag får barn. Det var ju fint ändå att de ser också att pappas galge, den är där. Ja, pappa, man får inte ta pappas. Men då kan jag berätta för dem att jag hade pappa när jag var barn och så. Och så tog jag också, ja, jag tog också en flaska konjak som var pappas, som var, alltså det var ingen fin flaska konjak, det var ju Grönstedts VS liksom, det var liksom riktig huskonjak, men som han drack ur på julaftnar och nyårsaftnar. Och det var rätt mycket kvar, typ 3/4. Jag tänkte på det här är fin också att ha. För att konjak är en sån grej som stannar av. Den utvecklas inte eller blir inte sämre eller bättre över åren. Den kan ligga i ett handskfack genom 7 vintrar och 15 somrar. Och den är vad den är. Då tänkte jag att den här kommer jag kunna ha också att dricka med barnen kanske. Alltså, eller inte med dem. Alltså, när de är vuxna då. Men jag kommer också kunna dricka en liten styrketår kanske på pappas födelsedag eller på jul eller så fram till 2032, och då skulle jag kunna hälla upp 3 glas till mig och barnen och avsluta jobbet och kasta flaskan i väggen. Ja, den här flaskan, den la jag också i lådan, och som sagt, den här lådan levde liksom hela tiden. Jag la också ner en tröja i den, en särskild tröja som det var När jag var barn så hade jag finkläder av ett märke som hette Bunell. Busnell, fast man uttalar det Bunell. Väldigt flott märke som är, ja, det är någonting speciellt med det som jag älskar. Och då köpte jag en gång en sån Bunell, en typ som en kavaj, fast så dubbla, liksom dubbla slag med guldknappar i två rader. Så den har en liksom lite militärkänsla på något sätt, och tung lammull tror jag, eller alltså otroligt fin. Den la jag också ner, den här. Det var så konstigt ändå med den, för att den använde jag, men jag tänkte jag vill ändå hålla lådan levande, så jag la ner lite grejer då och då. Och ja, det var ju dumt liksom, för att åren gick då och flyttarna blev fler och fler, och det var skilsmässor hit och uppbrott och skit dit, och rätt vad det var så var då den här lådan borta. Mina viktigaste saker i livet var borta. Men hela min skatt var ju. Jag förstår då alla de här som gräver ner sina skatter, att det kan hända. Och jag vet också, deppigt nog, att den som hittar min skatt en dag, eller som kanske redan har hittat den, han kommer ju bara slänga skiten. Det är inte värd ett pillekvitt, säger jag, GV. Det är inte värd ett pillekvitt, hon frågar mig. Eller kommer vi slänga skiten? För att det är inte värt ett skit för dem. Äcklig flaska konjak och en ful kavaj och en tröja liksom. Det är så deppigt att det som är så mycket värt för mig är noll värt för andra. Som Alex, brorsan, som har, han har ju byggt en modell av torpet. Jag vet inte om ni vet det. Han har byggt en exakt modell av torpet med uthus och sjön och gräset och fotbollsplanen. Näten hänger där. Och den är ljusat exakt som solen gick, med ljudeffekter av familjebråk och så här. Den har han byggt för att liksom återskapa det. Han kan ju åka dit. Det är en tanke. Men han har byggt den för extremt mycket pengar. Alltså mer pengar än vad... Ja, men alltså, det är ju flera hundratusen i alla fall, på riktigt. Det har han byggt, för den är jätteviktig för honom. Men grejen är att om han då ska, alltså, ska han göra sig av med den, så alltså tipptapp skulle vilja ha pengar för att åka och kasta skiten. Det är inte värt någonting för någon annan. Och det är, jag blir knäpp av sånt där. Jag har en låda med sten, jag kanske har berättat det. Tom Allen, eller som alla barn gör, plockar ju snygga stenar när de är ute på utflykter eller när vi är ute. Så har jag sparat alla de här stenarna för att de var viktiga för mig. Eller de var viktiga för honom. Det var värdefulla gåvor från honom till mig. Och när någonting är värdefullt för någon som man får, då blir det värdefullt. Jag tar över det värdet på något sätt. Så jag har sparat då, jag skulle säga 7 kilo sten i en låda. Som för mig är det nog kanske ändå mer värt än det där guldet i det där i Partille eller vad det var. Det är ändå någonting med det här när viktiga saker försvinner som känns för jävligt. Jag blir liksom rastlös på något sätt. Jag får kryp i benen när viktiga saker är borta. Viktiga människor, det gäller ju människor också. När viktiga människor är borta. Som nu den här Jakob Sempler. Jag vet inte om ni har läst om det. Det är en kille i Stockholm som är försvunnen sen i torsdag. Så man förstår väl då att det är något som har hänt. Han är inte bara gått iväg någonstans, utan det är något dåligt som har hänt. Han är borta. Och han är ju, jag känner honom inte alltså. Jag har ingen, jag känner honom inte alls. Men jag kan ändå på något sätt relatera till hela grejen, och det gör att jag får ont i magen, för att han är ju det allra viktigaste för någon. Han är ju oumbärlig, och nu är han borta, och det gör mig galen. För nej, men det är så lätt annars, alltså så som jag varit fram till min terapi liksom börjar få fäste, att fram till dess så har jag så här, okej, när något sånt här händer då. Okej, då bara jag åkte på pumpen här. Det ska inte hända igen. Alltså jag dra ner värdet på allt sånt här så att det aldrig kommer hända igen. Ingenting kan såra mig då. Alltså ingen är oumbärlig för mig, så då kan jag inte lida en sån förlust. Men den här gången så, nej men det, jag tänker inte göra det. Jag tänker hellre åka på sådana här förluster då. Och till och med då för Jakob Sempel, som jag inte känner men som jag ändå känner på något sätt. Så är det, jag vet att Jakob är oumbärlig. Och om ni vet, nu ska vi också tillägga det, om ni vet något om Jakob Sempler, så kan man hitta informationen hos Missing People, om man vet något som kan klara upp det här och stilla oron för de anhöriga. Han har också barn, vilket gör att man kanske blir extra känslosam runt det. Om ni vet något, så kolla upp det med Missing People. Och dessutom det, om det är så att någon av er vill vara borta, vara oumbärlig och borta, så nu vet jag inte om Jakob är det, alltså om han vill vara borta, obs. Men om någon av er känner att ni skulle vara borta, så tänk på att ni är oumbärliga för någon. Och att det alltid finns en väg ut. Alltid finns det en väg ut. Annars så, för mig är ni oumbärliga i alla fall. Så säg till då. Säg då, jag känner mig lite umbärlig. Så ska jag få er att fatta. Det var ju lite molligt kanske. Men vi kan... Jag är lite gnäll då. Ska vi gnälla lite? Folktandvården kanske kan vinna det på. Jag vet inte om ni har sett den här kampanjen de kör nu. Folktandvården är tydligen då ett begrepp. Alltså som agerar som att de är ett bolag eller någonting. Alltså, jag har ingen koll på kopplingen liksom till om det är det staten typ eller. Men de har då en kampanj i tv på jävligt dyr reklamtid där då hela pjoffen är tandvård med ett gott syfte. Jag antar att de ville att man skulle ta det tandvård med ett gott syfte. Alltså de menar då underförstått då att de här privata jävla asen, de har inget gott syfte. De vill bara tjäna pengar om. Och vi vill faktiskt inte det. Vi vill inte tjäna pengar. Och ja, som sagt, den här terapin har varit otrolig för mig. Jag hatar nästan ingenting. Men vissa saker kommer jag aldrig sluta hata. Som till exempel folktandvården. Jag hatar den på ett sätt som gör att jag skulle vilja... Nej, jag ska inte säga. Det kan bli olagligt kanske. Det kanske blir så här. Men de har... Nej, men det är ju klart att det handlar om personliga erfarenheter. De har behandlat mig till exempel fruktansvärt illa. Alltså, jag minns till exempel när jag var där... Det var, jag vet inte vad andra regler då, att man fick fri tandvård tills man var, alltså det var mindre då. Och jag kom in då så här, någon månad efter det här, fattig som en kyrkrotta och hade extremt tandvärk. Och de bara, ja, om du inte kan betala så får du dra ut den, och det är billigare för i alla fall. Det kostar bara 2000 jämfört med 5-8 och sådär. Och jag hade inget val, så de, ja okej, okay. Får du göra det då. Så drog de ut den. Så jag har gått runt med hela stor jävla glugg i kinden. Som, du vet, varje gång jag har lätt så har det synts det här hålet. Så det är ju ovärdigt alltså. Det sitter så mycket stolthet på något sätt. Eller stolthet. Jag har inte mycket leende. Jag är mest tandkött, ja. Men det sitter ändå någonting i att vara en fungerande människa. Att inte ha glipor. Det bara drog dem. Medan så jag vet ju att alla privata tandläkare hade sett till att försöka hitta en lösning, en avbetalning eller någonting. Men inte de. De bara drar ut skiten. För det är ju så. Det är inte direkt de vassaste i branschen som jobbar där. Det är ju de som inte vill jobba särskilt mycket. De som inte bryr sig. De jobbar ju på folktandvården. De som inte får jobb på privata. Ja, men jag får väl ta den här skiten och sista åren innan jag drar. Där jobbar jag alltså... Nej, men tandläkare utan ambition jobbar där. Och sköterskor som... alltså, sköterskor och tandläkare som inte behöver brösta felen som de gör. Och de behöver inte ens dölja bristen på den här ambitionen. Och jag vet att jag brusar upp här, men jag vill avråda alla att avstå gärna folktandvården. Gå inte dit och betala liksom lika mycket eller mer för riktigt jävla dålig tandvård. Ja, där har vi tandläkare som bara vill gå hem och tandsköterskor som är liksom också så här stränga, osköna, skickar kallelser, fuck you, skicka kallelser, du är inte, ja, så står det så här, om du ställer in inom för sent så får du betala. Nej, för jag har inte bett ens om någon kallelse. Ja, det är sjukt när de uppför sig, när de vänder på steken. Jag tycker vissa optiker har också sådana här drag. Jag bara, du är kallad till synundersökning på en jävla ställe. Och så bara, om du uteblir så får du betala. Nej, nej. Uff. Nej. Om du går till folktandvården, testa en privat. Om inte, alltså annars, jag kan rekommendera Aqua Dental till exempel. Det här är inte reklam för dem. Det är bara att jag kan voucha för att det är världsklass tandvård. Men det finns säkert alternativ också om ni inte har någon hos er. För att för privata tandläkare så är det faktiskt, så är det ju ett alltså kundnöjdhet är ju då alltså nödvändigt, det är ju deras affärsidé. De kan, alltså har de inte en nöjd kund så tappar de business. De måste ju göra ett bra jobb. Folktandvården, nej, de behöver inte det. De kan bara skita i det. De är dumma. Nej, folktandvården, tandvård utan syfte. Tandvård för dig som vill må lite piss. Tandvård för dig som behöver lite bestraffning. Folktandvården, tandvård för dig som kan dra oss helvete. Folktandvården, tandvård för dig som är lite som vi hatar och ska skinna. Jag vill tacka Volt innan vi går vidare, innan vi ballar ur helt. Jag måste tacka Volt. Ni vet vilka det är. Det är ju det alternativet faktiskt för mig. Jag ska veta varför. Volt håller på att veckla ut vingarna över hela Sverige nu, i stad efter stad. Och det är klart att det känns ju ganska fint. Att jag var med Volt innan det blev coolt. Liksom innan det var så här, wow, Volt är bäst. Jag var där även om jag var små. Och alltså sagt, jag har min historia med de här leveransföretagen. Jag är en sån som, ja, men det var jag innan terapin och sådär. Jag blev helt tokig när det blev fel med en leverans. Alltså när maten blev fel. Jag tappade koncepten helt. Jag ballade ur. Jag skrev sådana mejl till de här kundtjänsterna på Uber och att det hade kunnat vara så här, det där är inte lagligt, Kalle. Det som du skrev nu, det är brott. Typ. Ni vet ju hur det är. Ni vet ju. Man har lite lingon veckan och man är lite hangry liksom redan från början, och så beställer man hem mat för att bli liksom lite gladare, och så blir det fel rätt. Och då blir det rätt fel, så att säga. Fel rätt blir rätt fel. Ja. Och just det, jag säger, det här är viktigt. Jag säger inte att det aldrig blir fel hos Volt. Men för mig är de 100% liksom. Och dessutom så är de så trevliga. Och alltså, det är en så skön upplevelse. Så att om det ändå skulle bli något fel, då kommer jag vara okej med det. För att jag vet att Volt, de gör sitt bästa och de sliter hund för att vi ska ha en härlig upplevelse. Så är det med schyssta bolag. De gör sitt bästa och då gör vi vårt bästa som konsumenter. Och dessutom så har Volt ju också Volt Plus. Så alla utkörningsavgifter ingår. Så man behöver inte hålla på och snåla in. Och, nej men nu får du bara ta, nu tar vi indis här. Nej, det är lugnt. Ta en indis och en italienskt. Så blir alla glada. Volt Plus. Och dessutom så vet jag att den här våren kommer också Volt presentera en game changer i den här branschen. Glöm för all del inte heller Vault Markets, där man kan köpa mat. Både från de stora kedjorna, men också från deras egna matbutik. Bra, tack Vault. Jag var ute och åt en bit mat häromdagen med min tjej, Emelina. Nu säger jag det. Nej, jag har en tjej, min tjej, ja men min tjej och Emelina. Nej, inte. Min tjej och Emelina. Nej, men jag var med min tjej Emelina och käkade min middag. Och det blev så mer knäppt där, för vi brukar prata bra liksom. Men den här middagen så gick det inte att prata. Vi kunde inte någon av oss, för att det satt ett tjejgäng bredvid oss. Alltså tre riktiga Östermalmstjejer. Eller det var inte Östermalmstjejer. Det var tre tjejer som gjorde allt för att liksom, för att vara Östermalmstjejer. De gjorde allt för det. Alltså hela, ja men ni vet, ni kan nog se det framför er liksom. Det blev liksom omöjligt att inte ägna den här middagen åt att bara lyssna på dem. Så vi pratade med varandra på skoj. Du vet, när man mimar bara för att de ska tro att vi inte sitter bara stirrar och lyssnar. Medan vi i själva verket bara lyssnade, mimade och petade på varandra under bordet. Obs, inte så här mobbigt. Alltså, det var inte, utan det här var bara fascinerande. Tjejerna var kanontjejer. Särskilt så här, liksom, nej men, jättehårdarbetande säkert kanske. Alltså, de har inga... De gör sitt jobb bra liksom. Man ska ju inte ha liksom, fördomar. De var jättebra. Och, men det som var så ändå typiskt nu, som nu har någon sorts, ja, jag vet inte vad man ska säga, en ny nivå, det är dialekten som har, alltså som utvecklas så otroligt snabbt nu. En dialekt som är, den är väl sprungen ur en sorts östermalmsk lidingöska, men har mer och mer blivit en form av, alltså sättet som de pratar nu. Jag tror att nästa generation tjejer i Stockholm som rör sig i såna där kretsar, det är svårt att förklara. De pratar liksom mer och mer ihoppressat och liksom fritt från, nej men stämbanden, det varieras inte. De pratar från samma punkter. Och det här måste gå att belägga vetenskapligt, för att det låter mer och mer som humlor. Alltså, det är otroligt. Tjejerna är humler. Det har hänt nu. Det har hänt på 10 år. Alltså, 5 år. För 5 år sedan var det inte humler. Nu hör jag det överallt. Och väldigt mycket nu på då. Det är som att de bara rör sig över. Och så in så kommer de till en blomma. Och tystnar och sen bara. Jag vet inte. Jag har inget att haka fast där i. Men det finns något där. Humlorna på Östermalm. På restaurangen var också en tant bredvid. Också kul att se. Tanter på Östermalm. Eller ja, i city då. Som liksom... Nej, men de är raffiga här. De är liksom lite läckra på något sätt. Är det inte läckigt? Jo, alltså man kisar. Och så här. Nej, men de är liksom piffiga. Inte som våra mormödrar var. Som var ju tanter. Det var ju så här, man hade sina strumpor upp till... Som slutade liksom inte mitt på vaden, men en liten bit upp. Och så klämde de åt där uppe så att det blev brock. Ja, där är det. Våra mormödrar, de hade brock. Tanterna nu, de är tärnade och har vaxat sig. Och de har lite stil på grejerna. Det är liksom nu, de kallar liksom servitören för raring. Raring. Åh, raring, jag får en liten bit. Jag får en liten bit paté till, tack. Gullig du är. De är liksom, nej men de är i alla fall talbara. De är lite rappa och flinka. De skickar sms, bara en sån sak. Det gjorde inte tanterna förr. De håller i och för sig inte. De håller liksom telefonen i en hand. Och så skriver de med höger pekfinger. eller skriver det, och säger, de trycker på bokstäverna mer där, ja, och där, och så tittar de, alltså är de nära, så har de lite öppen mun. Äsch, och så säger jag, ser inte vad det står för det här. Äsch. Varje liksom tryck på en bokstav ser liksom högtidligt ut. De trycker på en bokstav på samma sätt som vi trycker på. Men, vi har skrivit ett långt sms, en sån här drapa, en perfekt, något riktigt bra vi skriver, så tycker vi sen, då trycker vi så. Det gör de också. Mellanslag. Du. Ja, jag vet inte. Jag vet fan. Det är rörigt i skallen, va, på mig. Det är något med våren, va, som gör att man blir lite dum i huvudet kanske. Och kärleken. Kärleken. Det är nog faktiskt så. Det här, det pendlar så jävligt. Händer det att ni känner er som en, det är klassiskt, va, en bluff. Det gör ju väl alla, gör väl det, att man säger, ja, men jag är en bluff, vad hon tänker, hon upptäcker, jag kan ingenting. Det är väl jättevanligt. Jag tror att, inte för att skryta, men jag vinner ändå där. Jag känner det mycket mycket mer än ni. Men jag tror att det är något extra lätt hänt då, med tanke på alltså det liv jag lever nu, som är liksom parallellt på något sätt. Jag lever lite utanför alla andras liv. När jag sitter, bara att jag sitter i en bil och pratar med mig själv. Kan ni fatta hur sjukt det är ändå? Och jag bara gör det för jag tycker det är kul. Fatta hur sjukt det är att göra det och tycka att det är kul. Och det går förbi folk som ser någon liten snubbe sitter där inne och bilen typ gungar för att han är så här. Han tycker det är kul. Han sitter och skrattar högt med jävla mick framför sig. Det är inte klokt. Nej, men det gör också det här livet då att jag blir mer sårbar för den där känslan. Alltså, för jag blir liksom inte rättad in i ledet som många blir. De flesta blir ju det på jobbet. Ingen frågar efter mig. Ingen frågar efter mig på jobbet. Liksom. Det är ingen sån här, Kalle, vad fan är Kalle då? Nej, det händer inte. Och det skulle man ju kunna, jag vet att det är en lyxig grej också. Det kan uppfattas som lyxig. Jag vet, det är också en lyxig grej. Men det skapar också en jävla svindel, liksom. En känsla av att inte ha en ledstång. Det är som att jag har inget att hålla i riktigt. Alltså, så när man ser de här UFO-gängen dagisbarn som går ut allihopa, så går de och håller ett snöre allihopa. Det är, jag har inget snöre att hålla i. Det är som att köra bil på en motorväg på natten, en rak motorväg på natten, och så släcker jag lamporna liksom. Jag vet ju att det är en rak väg nu, och jag vet att jag behöver hålla i här. Om jag bara fortsätter styra rakt så är vägen där. Det här kommer att greja sig. Jag vet det. Men hur länge då? När, alltså, det kan inte vara rakt hur länge som helst. Vet jag. Då börjar de där tankarna dyka upp. Hur länge kan jag våga ha de här lamporna släckta egentligen? Det är inte rak väg för all framtid, tänker jag. Det ligger faktiskt ganska nära det jag känner. Jag borde kanske sätta på lamporna snart. Och, ja, men tänk er det då, vi sitter där, ni sitter bredvid mig här i den här bilen, och vi är på motorvägen och det är natt, och det enda som lyser då, det är hastighetsmätaren, och så lyser det någon sån här riktig åka bil på natten låt albumbild lyser på bilstereon, och bilstereon, det är också ett jävla ord, det ordet hänger kvar ändå. Stereo, som att alltså jag förstår ju, när det kom då var det någonting, stereo, jag är stereo in not mono, I'm stereo. De var såhär, wow, jag vill också ha stereo. Stereo var som en snygg snubbe som bara, tjena tjejen, vad heter du? Tjena Sofia, tjena, stereo heter jag. De gör alltid så, snygga snubbar. Alltså de tar alltid, de använder tjejernas namn hela tiden för att de har läst i en bok att det ska man göra för att skapa liksom intryck. Sofia. Tjena. Alltså du, Sofia, jag har en lägenhet runt hörnet. Köksö. Köksö har jag. Skitsfräsch köksö. Och En av väggarna är helt i tegel, du vet. Det är ganska snyggt faktiskt. Ja, nice liten studio apartment liksom. Nej, men det är bara här runt hörnet ju. Det ska inte, jag har en cykel som hänger på väggen också. Det är i hallen. Ska du inte mer? Bara, hej, ta ett glas bara. Kolla på någon rulle bara. Hej, alltså, chilla. Behöver inte vara någon grej. Vi kan bara dra. Vi kan bara, jag har lite ladd också. Ska vi... Nej, inte ladd. Hon säger, nej men fan, du tjej. Hej, Sofia. Jag har lite MDMA. Hemma, ska du inte bara chilla över då? Vi kan göra det där. Jag har precis under där tegelväggen. Jag har en vägg som är bara... Det är bara tegel alltså. Det är så jävla snyggt. Den är... Tja, Sofia, du vet, jag är stereo. 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 Och så bara väntar han på att hon ska bara... Wow. Men wow. Du kommer ljud från båda håll ju. Wow, vilken grej. Vilken grej. Jag kommer med. Och stereo bara, kul. Ja, men då vi drar då. Du, din snubbe där borta, är det imorgon eller? Och hon bara, nej men det är inte min kille. Jo, men vi, alltså skit, vi är knappt ihop. Nu går vi. Stereo, snygg snubbe. Nej, men det, man kan inte hålla på och skryta. Men man kan inte säga, alltså stereo. Oh, wow. Fan, vad fan annars? Eftersom nu skryter ni ju inte den. För att det står ju inte stereo någonstans. På stereo. Men ändå, ni fattar ju. Alltså det är som att skryta om... Nej, men det är lite samma sak som när saker är så här... Det blir tvärtom på något sätt. Alltså, allting som heter någonting med typ deluxe då vet man ju att... Jaha, okej, bra. Då är det ju inte... Det är inte deluxe. Alltså det är det sista det. Om det står så här VIP, då vet man att inte VIP. Det är trash liksom. Då är det är rafsigt. Rafsigt värre är det. Premium. Det står bara ja, premium. Ja, då är det opremium. Det är knäppt det där, det blir liksom tvärtom av någon. Man påstår en sak och så vet man att det är det andra, att det är motsatsen. Som sån här vad heter det, rattkrycka va? Sån här, man ser det ibland i bilar, man spänner fast en jävla järngrej i ratten så att det inte ska gå och styra en, alltså man ska inte sno dem. Men de sitter bara i bilar som ingen jävel skulle vilja sno lite grann. No offense, ni som har en sån, men inte vi sitter i en fin bil, vi sitter i en Tesla. Ja då, det gör vi. Det är motorväg i mörkret. Och så kommer det där surrandet när man kör lite för långt ut på vägrenen. Som de har så här, målat, skapat av vit tjock färg i ränder. Motorvägens lilla väckarklocka. Och det är då man vaknar till av skräck för att man inte vet vad man håller på med. Man vet ingenting. Och så är det för mig. Jag kan få den där känslan fast... upphöjt med två liksom. Inte bara att jag är en bluff då som inte har koll. Jag kan tänka mig att det är mycket värre ställt med mig än så. Alltså för mig handlar det inte om att jag kan tänka att jag kanske inte har koll. För mig handlar det om att jag kanske är helt jävla efterbliven. Jag såg ett sånt här klipp på Instagram med en snubbe som han sitter i en fräsig bil. Och så drar han ner vindrutan och så säger han till en snygg tjej där ute så här, typ så här, kommer du ihåg på högstadiet när du sa att jag inte har någon framtid? Kommer du ihåg det? Kommer du ihåg att du sa att jag var en loser? Ja, kolla på mig nu då. Ny bil, schyssta kläder, pengar på kontot. Och så får man då se en bild på den här tjejen som tittar mot honom med liksom en sån här blick. Och sen blir det tillbaka klipp till killen igen. Och då ser man att han sitter på marken i typ kalsonger. Och låtsas köra en bil. Kolla på mig nu då. Kolla. Och hon skakar på huvudet och går iväg. Det är jag rädd för. Att jag är han. Alltså han var allt som den där losern hon beskrev. Han var allt det. Men i sitt huvud så var han liksom, ja, han hade det liksom. Jag känner att jag skulle kunna vara han. Jag tänk om det är så. Tänk att jag är han och alla runt omkring mig, de är bara liksom barmhärtiga. Och jag säger, de låter mig tro att, men, vad bra Kalle, vad kul. Vad bra, du är duktig. Kalle, du är verkligen duktig. Vilken bra podd. Du borde skriva någonting någon gång. Du borde använda din vassa penna någon gång, tycker jag. Ja, ska inte, men gör det då. Och så när någon ny förmåga liksom kommer in och får syn på det här säret, Kalle Schumann, och frågar, Kalle, hur kan jag hjälpa dig? Och då kommer de in då, beskyddarna, och säger nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Det där är lönlöst. Låt honom tro. Vi har försökt allt. Men nu låter vi honom leva kvar i den där verkligheten som han har byggt upp åt sig själv. Han och hans nya tjej som han tror existerar. Han och Emelina kallar han henne, va? Det är jävligt sorgligt. Jävligt sorgligt att det blev så här med Kalle. Att han bor i den där lilla fantasin. Fast han är dreglande jävla missfoster bara som... Fan, vad sorgligt det är att se. Jävla... Ja, nej, det gör ont. Nej. Nej. Där är... Jag trillade över ett... Eller jag trillade inte över. Det var Tom Allan håller på. Lilla människan. Och håller på YouTube och slår på mitt namn och sådär. Och kollar på klipp som jag är med i. Vilket ju är... Jag tänkte ju inte på honom när jag gjorde de klippen innan han existerade. Jag tänkte ju inte då riktigt att det här kommer mina barn se. Såklart de kommer. Och så hörde jag en välbekant röst från köket. När han satt och lyssnade på ett klipp när jag satt med Alex. Han hade ett radioprogram. Och så kom jag in där ibland och berättade anekdoter och sådär från livet. Som... Det är ändå svårförklarat för ett barn vad det var egentligen som hände där. Jag har fått så många frågor av dem. Så här, men pappa, vad är... Och jag bara, nej men pappa, skojar bara. Det där var bara, nej men det var bara... och nu vet jag liksom inte vad han tar med sig och vad han berättar vidare. Men ni kanske kan lyssna på det här och avgöra om det här är det här... Är det här ett trauma för Tom Allan, kanske?
Okej, jag var 17. Tränade en hel del då, för tiden.
Ja.
Började käka efedrin. Du vet, sån här... Ja. Det är bra för träning, liksom.
Jo, men det är också olagligt.
Ah.
Ja. Jo, det är... Ah. Nej. Det är...
Jo, det är olagligt. Ja. Min dåvarande tjej, jag hade tjej då, jag gick gymnasiet och hade tjej och levde vuxenliv.
Mm. Vad innebär det? Att du åkte inte Söderhallarna och åt såna här räkor i curry och ris?
Typ, vi var på västkusten. Vi åkte till Gran Canaria på semester.
Ja, jag förstår. Ja.
Jo, min tjej tyckte inte om det där, eftersom det ändå är olagligt.
Ja.
Så hon förbjöd mig att äta dem.
Efedrin var ju drogen som Maradona tog 94 VM när han ville gå ner i vikt för att eller få mer muskler i sin kropp.
Så kan det ha varit,
ja. Okej, du käkade efedrin som 17-åring. Det låter ju väldigt tragiskt allt här än så länge. Men än så länge har du inte blivit bortgjord.
Nej, hon ville inte att jag skulle äta de här. Jag sa, nej, okej, jag slutar nu.
Mm. Men du fortsatte.
Fortsatte i alla fall. Okay. Men det var inte det heller som var det pissa, va?
Nej, det hoppas jag.
Det kommer nu. För att efedrin har en sån effekt på kroppen att man råkar få prematur utlösning, heter det så? Alltså för tidig ejakulation. Man kommer för snabbt när man ligger.
Ger efedrin detta, ja. Den här effekten? Okay.
Ja. Så man, om man inte gör någonting annat åt saken så kommer man efter, liksom, efter 30-40 sekunder. Liksom. Mm. Alltså man blir en lös pistol.
Okej. Och det här var ett bekymmer för dig?
Det var för att hon visste om det där. Vi hade pratat om det.
Ja, och då skulle hon förstå att det fortfarande är tog.
Ja, exakt. Okay,
jag fattar.
Så för att kompa av det så köpte jag sån här avdomnande salva. Som jag tänkte smörja in snorren med.
Mm. Kan man, ja, det finns en
sån. Ja, som okay. gör att man kommer ta längre tid.
Jaha, så du vill kompa av effekten av efedrin som gav dig för tidig utlösning genom att använda en avdomningssalva på penis.
Exakt.
Bra.
Ja. Som gör att man blir lite lika känslig. Man kan hålla på längre helt enkelt.
Mm.
Frid och fröjd, vi skulle till att ligga. Jag smet in på toa och badade på med det här salvan. Och kom in i sovrummet. Och hon plötsligt... Så började hon gå ner på mig.
Mm.
Jag tänkte, aj,
äckligt ord det där, gå ner på
mig. Vad säger man då?
Ja, men jag fattar vad du menar, men det är så här, att gå ner på mig, det är mycket porrfilm över det.
Ja, hon... Ja,
men hon i alla fall, hon gjorde sig beredd.
För att svenska kotter liksom.
Ja.
Ja, hur som helst.
Ja.
Tänkte, aj, tänkte jag då, för det här var inte bra.
Nej.
För jag vet inte vad den har för effekt på munnen. För den fungerar med andra, alltså med kön så funkar det.
Ja, okej. Okay. Du menar att hon skulle känna att du hade tagit en salva?
Ja, men jag tänkte
och att den salvan var en avkompning för efedrinet. Att hon skulle spåra upp det här efedrinet ändå.
Hela den här kedjan av händelser.
Okej.
Okay. Jag tänkte att hon får köra på. Hon får göra det här i alla fall. Jag stoppar den inte.
Nej. Så, för det hade också varit konstigt ju.
Ja, exakt.
Mm. Ja.
Så hon gjorde det.
Det hände ingenting. Var ska det här landa, det undrar jag.
En timme senare så satt vi i köksbordet.
Ja, det hände ingenting. Hon upptäckte det.
Nej, då faktiskt märkte jag ingenting.
Nej.
En timme senare satt vi i köksbordet.
Mm.
Och jag såg hon börja fingra sig själv i munnen. Men hon började ta sig på dungan så här. Kan jag? Jag känner ingen i munnen. Hon var så orolig. Hon var, vad hände? Kan jag? Och jag vill inte läckor lite avslöja det här. Kan jag? Jag frågade så här, hur är det? Det går bra, kan jag? Så jag, till slut så gick ju 5 minuter och så här. Ja.
Så hon var avdomnad.
Ja, och då sa jag, det kanske berodde på något tvål jag använde någonting. Och så var nej, sa ingen, alltså det rann ut i sanden. Det gick över efter.
Det
hade jag skrivit av i den boken.
Ja, det är bra. Detta är den nya tidens transparens. Bra, Kalle Schumann.
Hon lät. Kalle. Förlåt, jag kan inte sluta gatta åt det här. Det är så roligt. Jag hör det nu i efterhand. Kalle. Och hon också var lite orolig där. Kalle, varför säger
om detta kan du då ringa in och prata, har ni liknande erfarenheter eller berätta om när ni själva gjort bort er, så hör av er på 0200 11 12 13.
Hör av er.
Ja, vilken nivå vi har nu här idag.
Ja, jag vet inte vad innebär det här för Tom Allan 9 år, alltså någon kompis hör eller någon kompis förälder hör. Kalle Schumann, bra pappa. Ja, okej. Okay. Nej. Det är dags att börja runda av lite. Min röst är snart helt slut. Och jag ska faktiskt hem och göra... Vad heter det? Dry. Penny tjatar om det. Fried rice, någonting. Och så blir det blåbärspaj till efterrätt. Ja, förresten, det var ändå kul. Jag käkade lunch med Joakim. Jag vet inte om ni minns honom. Det var han som satt bredvid Håkan Hellström på en flygning och fick feeling. Jag kände att han hade lite bra snack med Håkan och frågade om han fick dra ett bögskämt. Och Håkan sa ja. Ja, det har jag berättat. Men bara så att för att friska upp minnet då. Då frågade han du Håkan, vet du hur man får en bög att ligga med en tjej? Och Håkan bara, nej. Man smetar en fitta med bajs på. Och direkt så fort Joakim sa svaret. Alltså, man smetar in fittan med bajs. Nej, sa Håkan då. Nej, inte kul. Inte för mig. Nej, nej,
nej, han blev liksom så här, som att det var ja, jag käkade lunch med Joakim idag och vi pratade om snygga snubbar lite till. Jag ska runda av, ni ska få hoppa ur bilen. Men han berättade nämligen en utveckling av det här. Han berättade en lösning på snygga snubbar dilemmat. Eller dilemma, avundsjukan vi har kanske på de här jävla asen som går runt och får allt gratis. Han berättade att han har en kollega som är en snygg snubbe och vet om det liksom. Och att han nu har hittat snygga snubbars stora baksida. Alltså baksida både för dem själva och för dem de lever med. Alltså för tjejerna som gick på det. Snygga snubbar, berättade han då. Och han har så jäkla rätt i det här. De är så vana liksom att bli uppmärksammade och få ligga med snygga tjejer då. Alltså de är så vana att det är helt naturligt. Det är naturligt för dem. Alltså det är väl normalt för snygga snubbar att alltid ha den här tillgången. Men när de sen blir vuxna och en dag också vill ha barn, för de vill också ha barn en dag, och de gifter sig, och samma dag som de liksom stadgar sig, då börjar deras helvete. För då fattas de något. Alltså någonting är ryckt ifrån dem. Förstår ni? Alltså från den dagen så är de antingen frustrerade och liksom inte tillfredsställda, eller så är de otrogna. För de vill ju alltid, de har ju det här behovet, det har rullat på hela tiden. De har bara fått, sen plötsligt bara, stopp, nu är du gift och ska vara trogen och ha barn, leva familjeliv. Och de bara, va? De tycker det är helt sjukt. Det här livet i, liksom, i tvåsamhet, det är en kamp för snygga snubbar, inte för oss. För oss är det en gåva liksom. Men för snygga snubbar är det en sån jävla kamp att hålla sig i skinnet. Att gå emot alla sina instinkter. Att ligga med alla tjejer de ser som fläker ut sig för dem. Och de här snygga snubbarna, de hamnar i grubblerier förr eller senare. Och blir olyckliga som fan. Eller alternativt så är de då, släpper de efter och är otrogna. Och då går det helvete med det också. Medan vanliga snubbar, det här är då hans till, jag vet inte om det... kanske. Men vanliga snubbar, de behöver ju kriga för att ens få chansen att vara otrogna. Alltså, det är inte så att det bara rasar över massa brudar över vanliga snubbar. Nej. Utan när en vanlig snubbe är otrogen, då kan man vara säker på att han har krigat. Han har jobbat för det här. För att det är bara att se på honom innan han träffar sin fru. Han fick ju inte ligga då. Skulle de plötsligt bara falla över honom som vad som nu faller över folk? Nej, han krigar för det. Och vanliga snubbar är alltså då... Alltså de orkar inte hålla på kriga för att vara otrogna. De orkar inte. Så de avstår och är trogna. Ja. Där har vi det. Så vanliga snubbar, snygga snubbar, 1-3. Vi har reducerat, vi har chansen. Och nu är det halvlek, vi tänker 0-0. Och vi hörs snart igen i extra. Tack för att ni är med på den här resan framåt i livet. Puss, hej!